Hej, det här är Tobias Henriksson på Tänk om. Nu finns det ett nytt sätt att stötta oss direkt via Acast. Följ länken i avsnittsbeskrivningen eller gå in på supporter.acast.com/tankom. Tack för ditt stöd.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Om ni gillar den här podden och vill höra mer av mig får ni gärna gå in på patreon.com/tankom, alltså patreon.com/tankom, och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Alla bidrag är välkomna, så stort tack för er hjälp. Och om ni inte har möjlighet att sponsra så får ni gärna dela med det till vänner och bekanta så att fler upptäcker podden. Det kan ni till exempel göra via vår Facebook-sida som finns på facebook.com/tankom.se. Och idag är det så att jag har med mig en gäst i podden, och det är ingen mindre än Dan Hörning som jag gör podden Palmemordet med, och Dan gör även ett stort antal andra poddar. Hej Dan!
Hej Tobias!
Välkommen till Tänk om!
Tack! Jättekul att vara med!
Ja, vad trevligt! Det är premiär för dig. Vi har haft med Josefin från vår lilla poddfamilj eller vår lilla poddgrupp här tidigare i midsommarspecialen.
Det stämmer. Jag gör ju Mördarpodden med Josefin.
Det stämmer.
Där vi tar upp citationstecken vanliga mord. För jag gör ju även seriemördarpodden och massmördarpodden.
Precis. Och Mördarpodden har ju en liten speciell historia där. För att det gick ju väldigt bra för er så fort ni släppte podden i stort sett på poddapparna, eller hur?
Ja, det stämmer. Vi blev faktiskt etta på svenska iTunes. Så ja. Det var jättekul. Ja. I början av juni 2019. Ja.
Och något liknande hände ju med seriemördarpodden, vill jag minnas. Det var väl till och med en sån efterfrågan på den att dina servrar kraschade, har jag för mig.
Det stämmer. Ja. Nu pratar vi om den grå forntiden, det vill säga oktober 2016.
Ja, just det. Så att det. Och det är ju seriemördare vi ska prata om idag.
Ja. Men... Och jag har ju gjort nästan 200 avsnitt av Seriemördarpodden nu. Det finns två varianter av Seriemördarpodden. Det finns gratisvarianten av Seriemördarpodden som görs tillsammans med Nent. Där vi har väldiga resurser nu och ljudtekniker och allt möjligt skojigt. Den kommer ut 40 veckor om året, alla tisdagar om året förutom den sista tisdagen i varje månad. Men dessutom gör jag Seriemördarpodden Premium som kommer ut med 3 avsnitt varje månad. Den kan man hitta på podmi.com, kostar 29 kronor i månaden.
Ja, men du ser.
Men där har jag gjort 2 avsnitt om det här ämnet vi ska prata om idag.
Ja.
Så vill ni veta mer så kan ni gå in på Seriemördarpodden Premium, för att det här är ett ganska stort ämne.
Det är det. Och det vi ska prata om idag är ju helt enkelt myter eller teorier som folk har när man hör ordet seriemördare eller när man tänker på seriemördare. Jag tänkte på det, du har gjort, som du säger, hur många avsnitt har du? Närmare 200 avsnitt?
Ja, jag tror det är 200 avsnitt när det här kommer ut.
Och vilken är den vanligaste föreställningen eller myten om seriemördare som du har stött på när du har jobbat med det här?
Det är nog att seriemördare inte kan sluta mörda.
Och vilken sanning ligger i det?
Ingen alls. Nej. Seriemördare slutar mörda hela tiden. Mm. Av diverse olika skäl.
Mm. Har du något exempel så där i bakhuvudet som man kan ta?
Ja, exempel jag kom på direkt är ju Erons, The Golden State Killer, som folk envisas med att kalla honom. Som jag pratade om i förra avsnittet, varför det är ett felaktigt namn på honom. Ja. Joseph DeAngelo, han slutade mörda vid 1981, vid 36 års ålder. Och sen gjorde han en comeback 86 och mördade en till. Mm. Men han slutade helt enkelt för att hans modus operandi var baserat på att han var vig och atletisk. Mm. Och så hade han helt enkelt blivit för gammal, så att han tröttnade på att mörda. Men jag tänkte prata lite om mina källor för det här.
Ja, så att inte gör det, för jag tänkte precis ta det, men kör du. Ja.
Det är nämligen så att 2005 var ett mörkt år för seriemördare i USA. Ja. För då tog FBI ett initiativ. De tyckte att många seriemördarutredningar hade gått fel. Det var många problem med olika myndigheter i USA som inte kunde samarbeta. Mm. Olika delstater kunde inte samarbeta. Olika counties kunde inte samarbeta. Så då samlade FBI alla kunniga i ämnet till ett stort symposium.
Just det.
Där de då jobbade under en lång tid efter symposium med att ta fram en rapport för seriemördarutredningar. Så de tog i princip fram en guide för hur man ska utreda seriemord. Och de börjar den här rapporten som finns på nätet, som du kommer att lägga en länk till i dina show notes.
Det kommer jag göra.
Så har de helt enkelt tagit upp 7 myter om seriemördare som de vill krossa. Så att källan till det här är alltså FBI.
Ja, och bättre källan så kan vi ju knappast få. Och det gör ju också att om FBI säger att en myt är krossad eller bekräftad, så kan ju vi också konstatera det helt enkelt. Och jag kommer att ta myterna från den här rapporten och så får vi se om det kanske kommer några egna varianter sen. Men den första myten som både jag har funderat på och som står med här, det är ju att seriemördare är dysfunktionella ensamvargar helt enkelt.
Ja, och den stämmer absolut inte. Utan seriemördare kan vara vem som helst. Mm. Och många seriemördare har fungerande familjeliv och kan vara respektabla och bidragande medlemmar i samhället. Mm. Och det bästa exemplet där är ju BTK, Dennis Rader, som jag gjort. Ja. Som lyckades då ha en familj som inte förstod alls vad han sysslade med. Och även då var medlem i massa föreningar, var en viktig person i kyrkan och verkade vara en fullt fungerande samhällsmedlem. Mm. Men sen då hade han den här mörka hemligheten.
Mm. Jag tänkte på Erons vi pratade om innan, eller Golden State Killer som vissa säger då. Ja. Han jobbade väl som, han hade också ett ganska städat liv, jobbade som polis ett tag.
Ja, det stämmer. Det har ju kommit fram mer och mer nu. Vi håller på att förbereda fler avsnitt om honom. För det kommer fram väldigt mycket nu inför rättegången. Mm. Men det verkar som att det har funnits ganska mycket sprickor i fasaden. Det är folk som har anat att det har funnits fel där. Men han var ändå inte en av de 8000 misstänkta. Nej. För att vara Erons.
Nej, just det.
Så att han måste ju ha lyckats då per definition egentligen att verka vara en vanlig medlem av samhället.
Och om man då tittar på två av dem som vi har pratat om nu, så har det ju varit vita män helt enkelt. Och en myt är ju att alla seriemördare är just vita män.
Myten stämmer delvis, för seriemördare är oftast män. Ja. 84% av alla seriemördare, som alla lösta fall då, är män. Och 16% är kvinnor.
Det låter ju ändå relativt högt.
Många tror jag seriemördare inte är kvinnor, men det finns gott om seriemördande kvinnor. Mm. Och vi har tagit upp flera stycken i podden. Mm. Däremot är inte då, ja, det här är Amerika så vita, överrepresenterade. Utan seriemördare verkar vara fördelade jämnt på populationen. Mm. Så att det finns lika många svarta seriemördare, eller vita, eller asiatiska, eller alla grupper är representerade bland seriemördare.
Visst är det så att en av de här som bryter den här myten har du pratat om i sommarspecialen?
Ja, där har vi en asiatisk seriemördare.
Ja, men precis. Jag vågar inte med på uttalet. Charles Ng.
Charles Ng.
Ng. Ng. Det är ett vanligt Ng-ljud där.
Ja,
alltså.
Charles Ng och Leonard Lake.
Ja, just det.
Och Leonard Lake ser ju i och för sig jättemycket ut som myten om en seriemördare. Ja. Han är... ja. Men jag tror att alltså det här, många av den myten är skapad av Hollywood och av Ted Bundy. Ted Bundy har blivit så ikonisk för seriemördare att man tänker att så här ser en seriemördare ut.
Han blev ett slags skyltfönster för, ja, om man nu kan göra den parallellen. Ja, just det.
Och dessutom har han satt mallen för Hollywood på något sätt. Så att Hollywood har gärna sådana seriemördare. Mm. Men just en väldigt vanlig variant av den här myten är just att afroamerikaner inte är seriemördare. Mm. Och det ska vi prata mer om i Seriemördarpodden, för det, ja, finns en del spektakulära fall där gärningsmannen är afroamerikan.
Ja. Finns det något du kan hinta om nu?
Ja, andra säsongen av Mindhunter börjar nu och där finns det en väldigt hemsk afroamerikansk seriemördare. Ja,
absolut.
Börjar den 16 augusti 2019, så att, ja, den finns ute på Netflix nu när ni hör det här.
Ja! Och Mindhunter är alltså den här serien där man följer, är det profilerare eller va?
Ja, man följer de ursprungliga gärningsmannaprofilerna, John Douglas och Robert Ressler. Ja. Den kan vara lite seg, men det är väldigt bra gjort och, ja, ganska autentiskt tror jag. Och jag refererar väldigt ofta till John Douglas och Robert Ressler.
Ja, ja.
Robert Ressler var ju till och med och granskade gärningsmannaprofilen för Palmemordet, så att, ja, han har vi tagit upp där också.
Det är ju en av de andra poddarna som vi gör tillsammans. Du grundade den och drev den, eller du driver den fortfarande, men från 2017 var det väl som jag började komma in och,
ja,
kan det stämma?
Det stämmer.
Och göra lite avsnitt. Och nu gör vi väl ungefär, ja, hälften av avsnitten var är väl,
ja, det
målet.
Jag säga. Ja, ibland tillsammans, så det är roligt.
Ja, men precis, det är det. Så att, är ni intresserade av Palmemordet? Jag vet att jag tjatade om det i förra avsnitten där vi hade en myt som rörde Palmemordet. Men kolla upp på den Palmemordet, finns på alla större poddappar också.
Och om ni undrar varför ni ska vara intresserade av Palmemordet, så är det världens största olösta mord. Den största utredningen räknat i mantimmar, mm, på ett fall som inte har en officiell lösning.
Nej.
Och att en statsminister kan mördas, mm, på 80-talet i ett västland och det inte blir löst. Mm. Det är fullständigt unikt.
Det här blir en väldigt konstig övergång nu, men motivationen för Olof Palmes mördare var ju inte det som den här myten säger i alla fall.
Nej.
Den här myten säger att seriemördare bara motiveras av lust eller sex, att man bara mördar på grund av, alltså, lustmord helt enkelt.
Ja, och det stämmer ju inte alls. Det är vanligt, mm, men seriemördare kan ha väldigt konstiga motivationer.
Mm.
Ett exempel, sen har vi då, det är ganska ovanligt med helt galna seriemördare, men det finns några bra exempel. Det finns en seriemördare som var övertygad om att om han inte mördade de här människorna, mm, så skulle hela Kalifornien gå under i jordbävningar.
Mm.
Så han var tvungen att blidka jordbävningarna genom att ha ihjäl folk.
Okay.
Och det är en intressant motivbild.
Ja.
Många är motiverade av pengar.
Mm.
Folk kan vara motiverade av hat, av politiska motsättningar, till liksom döda sina politiska fiender.
Och visst hade du ett avsnitt om en mördare som kallas för Kill Seven, som också hade lite märkliga motiv.
Ja, han var ju då, han hade förlorat sin lille son som var väldigt ung, en bebis. Mm. Och konstigt nog kom den här sonen tillbaka till honom och sa: pappa, om du dödar 7 personer, då kommer jag att börja leva igen.
Mm.
Och då tyckte han, då måste jag ju döda 7 personer.
Just det.
Och de har gjort Kill Seven. Mm. En av de ovanliga då seriemördarna som faktiskt är kliniskt psykiskt sjuk.
Just det. Och det ligger numera på Seriemördarpodden Premium?
Nej, den finns fortfarande.
Den finns på, ja, ja, absolut.
I gratisfilen.
Du, jag tänker en myt som anknyter till nästa från FBI här, men en myt som jag har stött på mycket, det är att seriemördare är framförallt ett amerikanskt fenomen.
Ja, det stämmer inte heller. Seriemördare är överrepresenterade i USA.
Mm.
Men det kan ju vara så också. Alltså, seriemördare är väldigt beroende av samhället. Och samhällen som är dysfunktionella på något sätt.
Yeah.
Vilket ju tyvärr stämmer för USA. På Kalifornien på 70-talet till exempel.
Ja,
har en massa underliga problem i hur befolkningen rör sig. Och liksom massiv inflyttning.
Yeah.
Och så fort polisen inte fungerar ordentligt, som till exempel i det gamla Sovjetunionen, då frodas seriemördarna.
Mm.
Och jag hade avsnitt 100 av Seriemördarpodden, pratade mycket om det här. Och då tror jag att alltså ett samhälle i krig är egentligen det perfekta stället för en seriemördare. Och där finns det nog mycket mörkertal. Mm. Men samhällen som inte fungerar som de ska. Sverige 2019 är ett perfekt exempel på ett samhälle där det är jättesvårt att vara seriemördare. Mm.
Och där, det är ju också en myt att det inte finns några svenska seriemördare.
Ja, jag har identifierat 21 stycken. Vi har gjort 4 i seriemördarpodden hittills. De ligger alla på seriemördarpodden Premium idag. Vi har Olof Olofsson Hjelm, Kniven i Delsbo, Ryssligan och Hilda Nilsson, Änglamakerskan.
Vi pratade ju om USA innan och en myt som FBI tar upp här i sin rapport är att alla seriemördare reser över statsgränserna, alltså mellan staterna och verkar i flera stater helt enkelt. Vad säger vi om det då?
Det är ovanligt, det förekommer, det är definitivt ingen regel. Men de blir ofta väldigt uppmärksammade för att de är svårutredda så att de hinner göra väldigt mycket skada. Och ett fall som jag tror har varit med och skapat den här myten. Dels Ted Bundy, för han gjorde det.
Absolut.
Men också Henry Lee Lucas och Otis Toole. Henry Lee Lucas var länge den värsta seriemördaren man någonsin hört talas om. Tills man upptäckte att det var USAs Thomas Quickfall.
Ah.
Henry Lee Lucas har förmodligen mördat folk. Mm. Men ett tag trodde man att han hade mördat 300 personer. Och anledningen att man kunde tro det var att han hade rest otroligt mycket. Så då tänkte man, ja men då tar vi en massa olösta fall. Så frågar vi honom, är det du som har gjort det? Han bara, ja det är jag. Ja det är också, det var jag.
Yeah.
Och då tyckte polisen, ja vad bra, då är han, då har vi löst det här fallet. Hurra! Mm. Så att därifrån kommer nog myten. Men det finns några fall där det händer och det blir ju som sagt det här symposiet 2005, en av idéerna med det var att just samordna utredningarna så att sånt här ska kunna hindras. Men det är väldigt ovanligt.
Ja. Har ni några planer på att beröra Quick-historien? Den är ju väldigt infekterad och han är ju ingen seriemördare. Så har ju domstolarna kommit fram till.
Ja.
Hur hanterar ni den?
Problemet är ju att han inte har mördat någon, så det är svårt att ta upp honom i en mordpodd. Möjligtvis skulle vi kunna ta upp honom i mördarpodden, men det måste jag diskutera med Josefin först. Ja. Och jag tror att det är så fruktansvärt det här fallet just för att de riktiga gärningsmännen blev ju väldigt, hade en väldigt tur att Quick tog på sig.
Det skulle ju kunna vara någonting också som man skulle kunna göra ett samarbete med Tänk om. Det finns en del myter och teorier där, om inte annat om minnets funktion och om hur man utreder ett mord. Så att vi gör helt enkelt så här. Om ni tycker att vi ska beröra Thomas Quick mer utifrån hur utredningen fungerade och de myter och teorier som uppstod, så skriv på facebook.com/tankom.se. Så är det så att ni vill att vi har med Dan och kanske Josefin på det också, så får vi väl försöka få ihop någonting. Men om ni tycker att det är en bra idé att köra det, jag vet att många kan vara trötta på det, men jag gör som vanligt, jag frågar er lyssnare helt enkelt.
Det är ett fantastiskt viktigt fall för svensk kriminalhistoria helt klart. Att någonting kan gå så fel är ju fullständigt fruktansvärt.
Absolut. Och det som, nu ska vi inte uppehålla oss vid det i och med att han inte är en seriemördare, men det som jag tycker var så fascinerande var att trots att rätten beviljade inte bara resning utan la ner de här fallen, alltså mot Thomas Quick, så fanns det ju ett antal personer som i det här så kallade Quick-gänget då, som fortfarande stod på barrikaderna och pläderade för hans skuld helt enkelt. Och jag tycker att det är väldigt intressant att det som många säkert såg som en förkrossande bevisning mot att Thomas Quick har gjort någonting, eller gjort någonting, det har han ju, men alltså att han är ingen seriemördare i alla fall. Det är en tung bevisning mot att han skulle vara seriemördare, men ändå är de så inkörda på det här. Det får mig påminna lite om, återigen då, Palmemordet och det här tunnelseendet som framförallt Lars Borgnäs pratar om att många drabbats av i utredningen.
Ja. Där är det så mycket prestige också, att folk har så ingrodda positioner att de inte kan lämna dem.
Quick sa ju sig också att han hade haft ihjäl en väldig massa personer. Och då kommer vi till nästa myt då. Stämmer det att seriemördare inte kan sluta mörda när de väl har satt igång sin mordorgie, eller man ska säga?
Seriemördare slutar hela tiden. Mm. Det är seriemördare slutar vi av alla möjliga skäl. Mm. Och de har ju något motiv att mörda, och det motivet kan ju försvinna. De kan bli för gamla. De kan åka fast för någonting annat. Mm. Det finns ett finskt exempel, en seriemördare som giftmördade 3 personer under i väldigt lång tid.
Okay.
Och när vid det tredje mordet upptäckte de att oj, det här är ju ett giftmord.
Ja, just det.
Och då började de kolla upp de 2 tidigare fallen och upptäckte att oj, han är en seriemördare. Men det var under extremt lång tid. Så att, och han i och för sig, han slutade inte mörda, men just den här avkylningsperioden som definierar seriemord, definitionen av seriemord, är ju då den som jag använder. FBI har ju nämligen ändrat sin definition, men jag håller fast i den gamla. Det är då 3 mord med en avkylningsperiod emellan.
Mellan varje, så att säga?
Ja.
Ja.
Okay. Medan idag är det bara 2 mord med en avkylningsperiod emellan, men just att de inte sker samtidigt. Mm. Och avkylningsperioden kan ju vara jättelång för vissa seriemördare. Men den här klassiska seriemördaren Ted Bundy, han har ju en drift att döda som inte kan vänta allt för länge då.
Nej,
och han fortsatte ju ända in i kaklet tills han åkte fast.
Det är lite intressant för att jag var ju jag var Facebook administratör på Mördarpodden som du gör med Josefin Molén ju.
Ja.
Och då gjorde jag något som hette Minuter med mord. Det var som en mikropodd, kan man säga, som kom ut med 2 avsnitt i veckan, tror jag det var, när vi körde det som vi kallade Fredagsrys då, med lite.
Ja, du gjorde väldigt många avsnitt.
Ja, det blev några stycken. Men där av en slump så snubblade jag på en mördare som av polskt ursprung, han kallades för den polske slaktaren då, som haft ihjäl 2 personer med en rejäl avkylningsperiod emellan, och som dessutom var misstänkt för Da Costa-mordet initialt.
Ja, han ja.
Ja, och då är det ju med den nya definitionen så skulle ju han i så fall vara en seriemördare helt enkelt. Han har haft ihjäl minst 2 personer med en avkylningsperiod emellan.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, och har man den definitionen, då finns det många fler svenska seriemördare.
Det är därför du kör den klassiska.
Ja, faktum är att om vi använder den här definitionen så har vi över 5000 fall i alla fall som vi kan ta upp i podden. Så att det räcker, liksom, vi behöver inte anamma den nya definitionen.
Nej, just det.
Och sen har vi ju Mördarpodden för de andra fallen.
Vi har pratat lite om dels så här motivationen och att en seriemördare skulle vara en ensamvarg och så vidare. Men här skriver FBI om en myt som är att alla seriemördare är galna eller onda genier.
Och det finns gott om exempel på seriemördare som är galna,
ja,
som jag nämnt, och på seriemördare som har väldigt hög IQ. Mm. Mm. Till exempel Lawrence Bittaker som klockade in på 136 och hade fotografiskt minne och massa konstiga kvaliteter. Men de flesta seriemördare är bara, ja, representerar populationen också. De är precis lika intelligenta som alla andra. Utan tendensen att seriemördare verkar inte ha någonting med intelligens i övertaget. Det finns inget samband där.
När jag har lyssnat på seriemördarpodden så, och även om man har sett filmer som ska handla om seriemördare och så vidare, man får en känsla av att många har haft en trasslig barndom.
Ja.
Vi pratar om skador på frontalloben också. Jag upplever att det har varit många som har haft huvudskador helt enkelt, som, eller hjärnskador då helt enkelt. Är det en myt eller finns det ett samband mellan det?
Jag tror att frontalloppsskador resulterar i att man får problem att hämma sin aggression. Mm. Så att man blir alltså överaggressiv och man har inte den här naturliga tendensen att så här, oj, måste jag verkligen slå ihjäl den här människan? Det kanske inte är någon bra.
Men det här med dålig barndom, är det en myt eller är det ett återkommande tema?
Det förekommer också.
Ja.
Jag håller faktiskt på att förbereda ett avsnitt just om vad som gör att folk blir mördare. Mm. Så det sparar jag till det avsnittet, tror jag.
Absolut.
För det har inte så mycket med seriemördare, utan att de blir seriemördare, det första steget är att mörda folk. Och det är ett steg som väldigt få människor tar. Och varför tar de det steget?
Absolut.
Och sen att de blir seriemördare är en annan fråga. Mm.
Det finns ju fall där som jag tycker är intressant. Om vi tittar på Jack the Ripper till exempel, så påstås han ha kommunicerat med polisen.
Ja.
Jag vill minnas att Aarons kommunicerade med polisen, stämmer det?
Det är inte bekräftat att det var han än, faktiskt.
Men finns det den här...
Vad jag vet.
Nej, precis. Men finns det den här uppmärksamhetssökandet hos seriemördare? Vet man någonting om det?
Det är väldigt ovanligt.
Det är väldigt ovanligt.
Men de fallen blir ofta väldigt uppmärksammade.
Mm.
Och dessutom finns det en tendens att andra kommunicerar med polisen och låtsas vara mördaren.
Just det.
Så att det är extremt svårt för polisen ofta att avgöra om det här brevet kommer från seriemördaren eller inte.
Mm.
Men, och det här är ju Hollywood också. Det är ju jättekul om seriemördaren kommunicerar med polisen.
Ja.
Men min absoluta favorit, som förmodligen inte var seriemördaren, men det är yxmannen i New Orleans.
Okay.
Som håller hela New Orleans gisslan. Han går ut med ett brev och berättar att han är en demon från helvetet. Och att han nu tänker gå runt på ett specifikt datum med sin yxa och slå ihjäl alla hela New Orleans. Förutom de som spelar jazz den kvällen. Så att spelar du jazz hemma,
ja,
då är du safe.
Just det.
Och den kvällen spelades det mycket jazz i New Orleans. Men det brevet är nog min favoritbrev från en seriemördare.
Hände det någonting sen då?
Nej, det hände ingenting.
Nej,
så att det var förmodligen inte från han. Men det fick väldigt mycket uppmärksamhet.
Ja. Du var inne på det här med hög IQ och sådär. Finns det någon koppling som är bekräftad, ska vi säga? Det finns gott om spekulationer. Men just mellan att vara väldigt intelligent och att så att säga kanske inte ha den empatiförmågan som gör att man inte begår mord, om du förstår vad jag menar.
Inte vad jag vet.
Nej. Är det mer en Hollywood-produkt att man försöker framställa seriemördare som...
Ja.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Okay. Men vill en seriemördare åka fast? Alltså, det finns ju en myt om att seriemördare vill åka fast. De gör den här hemska dåden för att man förr eller senare vill åka fast. Man vill att polisen ska ta en. Man, som vi pratade om, det här med att kommunicera med utomstående och liknande. Vad säger du om det?
Nej, de vill inte åka fast.
Nej.
Det finns seriemördare som tackar polisen när de åker fast, men det är extremt ovanligt. Och ofta en seriemördare har ju en fördel gentemot en vanlig mördare, det vill säga mer erfarenhet av mörda, och det gör att de ibland kan vara svårare att fånga. Men det här med att de vill åka fast stämmer inte alls, för om de verkligen vill åka fast, då är det inget svårt. Sen finns det ju seriemördare som när de blir rutinerade börjar slarva så att det nästan ser ut som att de vill åka fast.
Mm.
Och Ted Bundy har gjort något berömt uttalande då, att så här, ja, men när du mördar någon första gången, då har du planerat allting jättenoggrant. Men när du mördar den 17:e, då kommer du på liksom, oj, jag glömde skruvmejseln hemma liksom. Och vad gjorde jag bultbandet då?
Ja, shit. Jag tänker på det, om man tittar på, om vi tar USA som exempel, som i alla fall för mig verkar överrepresenterat när det gäller seriemord. Vet man någonting om hur många misstänkta seriemördare som är där ute just nu?
Seriemord har ju blivit mer ovanligt. Mm. Seriemördandets höjdpunkt var ju 70-80-talet. Mm. Och idag är seriemord mer ovanligt. Det finns färre seriemördare idag. Främst på grund av att polisen har blivit så pass mycket bättre. Utredningsmetoden har blivit bättre. Du kan DNA och ballistik och så, allting är bättre. Kanske det här symposiet gjorde det till och med, att det blev lättare.
Jag tänker på samordningen också. Ja. Det måste ha blivit bättre sen.
Idag är det mycket svårare att komma undan med seriemord. Mm. Och en hypotes som vi la fram i avsnitt 100 var att det här har lett till att vissa då typer av brottslingar väljer att bli massmördare istället. För att de kan inte göra en Ted Bundy-resa. Utan de... Men om de gör ett spektakulärt massmord så kommer de bli uppmärksammade.
Ja. Om man justerar för folkmängd så att säga, är det så att det finns fler seriemördare i USA än i Sverige? Eller är det att man inte upptäcker dem i Sverige? Förstår du vad jag tänker?
Leif G.W. Persson påstod nyligen att ungefär en av 700 000 män har, eller är en seriemördare till och med. Mm. Och det lät väldigt högt tyckte jag, men när jag räknade på det då, de här 21 jag hittat, så stämmer det lite grovt sådär. Mm. Så att det är nog bundet till befolkningen, absolut.
Min tanke, eller det jag har sett, så har det inte varit några seriemord i Sverige senaste, alltså på väldigt länge, stämmer det eller? Eller har vi några i närtid?
Ja, just nu vet vi ju inte.
Nej, men
jag skulle gissa nu att det inte finns en aktiv seriemördare som har dödat tre personer i Sverige. Nej. Förutom, ja, det finns några olösta fall där gärningsmannen fortfarande är fri, men förmodligen inte mördar folk längre. Så just nu tror jag inte det finns en aktiv seriemördare i Sverige. Men jag kan ha fel.
Hur långt i tiden får vi gå tillbaka då? Du nämnde några stycken exempel, men hur långt får man gå tillbaka för att hitta en bekräftad svensk seriemördare?
Jag tänker direkt på Peter Mangs.
Ja, det är sant.
Men han är ju inte fälld för det tredje mordet som man ju... Ja, en hypotes är att det var han som utförde tredje mordet. I så fall är han en seriemördare. Ja. Han är fälld för två mord. Just det. Och det kanske är det senaste exemplet.
Precis. Hur var det med Lasermannen?
Lasermannen dödade bara en person. Ja, men han blev väl fälld nu i Tyskland för det andra mordet.
Just det.
Ja, så han är också ett mordkort.
Ja. Och så hade vi en kille på Östra sjukhuset i Malmö som...
Ja, det är Sveriges värsta seriemördare. Ja. Och det är ett så... Jag tycker det är så tragiskt fall att jag inte har tagit upp den. Det är liksom en förvirrad 18-åring med psykiska problem som ger förgiftad saft till en massa geriatriska patienter som dör. Och han lyckas ha ihjäl fler än någon annan svensk seriemördare.
Vi pratade om Minuter med mord innan, så den här mikropodden om brott. Och där har vi ett avsnitt om just sjukhusmorden på Malmö Östra. Mm. Och det är som du säger, det är en ytterst tragisk historia. Givetvis för offren och de anhöriga, men även den hela organisationen på det här sjukhuset var så infekterad, det var så svårt på något sätt att få en vettig beslutsgång som gjorde också att, alltså miljön underlättade ju för den här unge killen som gjorde de här dåden, att göra det han gjorde helt enkelt.
Ja, det är en vansinnig historia faktiskt att det ens kunde hända.
Ja, men det var ju anklaganden mellan läkare om att den ena var anställd av KGB och den andra var CIA. Det var ett drama utan dess like där ett tag ju. Ja. Det finns en P3-dokumentär om det som pratar med många av de inblandade också.
Ja.
Men vad blev straffet på honom sen, kommer du ihåg det?
Ja, han fick väl psykvård.
Ja, det var väl det va?
Ja, han slutade en psykvård som han fick på...
På den tiden.
För att han var beredskapsarbetare, jag vet inte riktigt om man ska översätta det med idag. Men
han hade väl klara psykiska sjukdomar?
Ja, absolut. Och när han anställdes på Malmö Östra så hade han ett rekommendationsbrev, om man nu får kalla det så. där från en tidigare anställning på ett sjukhus. Och nu citerar jag minnet här, men det stod sjukhuset har yttrat sig muntligt om XX då. Har ingen som helst initiativförmåga. Verkar, jag tror det var någonting med att han verkade konstig eller verkade udda. Och sen hade man för säkerhets skull strukit under den sista meningen två gånger och det var ska ej återanställas. Och bara att en sån person då, oavsett vad de här svårigheterna berodde på, bara att han kommer in och kan jobba med sjuka och svaga patienter helt enkelt, som ofta inte kunde säga ifrån själva när det var någonting som hände. Ja. Det är ju en ganska makaber historia.
Ja, det finns många sådana historier i andra länder också. Mm. Just seriemördare inom vården är ju extra tragiskt och inte lika spännande som andra fall. Vi vill ju ha den här massiva polisjakten och mördare som smyger omkring och så här, och vården blir bra. Och den värsta seriemördaren, förmodligen, det är en ständig fråga som återkommer till, vem är världens värsta seriemördare? Men det är ju förmodligen Harold Shipman som var en läkare i
Sydafrika.
I England.
Jaha.
Hade ihjäl en väldig massa folk.
Ja, ja.
Och det är det bäst dokumenterade fallet där vi kommer upp i såna astronomiska siffror som 200-300 offer.
Oh, Jesus.
Och det finns gott om historier. Sydamerika har ju de värsta seriemördarna annars, helt klart. Där då utredningen inte har fungerat så bra och folk har inte riktigt brytt sig.
Och det stämmer väl kanske lite också med det du var inne på, just det här att seriemördare gynnas av ett samhällssystem som inte fungerar till 100%. Mm.
Där finns det minst 4 seriemördare som är värre än någon i USA. Mm. En annan myt som jag vill säga själv är att seriemördare inte åker fast. Mm. För seriemördare åker nästan alltid fast.
Ja.
Och listan på olösta seriemord, de får ju väldigt mycket uppmärksamhet förstås. Long Island Serial Killer, Zodiac, Jack the Ripper. Det är uppmärksammade fall, men de är väldigt ovanliga.
Mm.
Och nu håller vi fortfarande på att gräva lite vad de exakta siffrorna är. Det kan ju finnas seriemördare som är olösta där fallen inte har knutits ihop, så vi vet inte att det är ett seriemord.
Mm.
Men jag skulle nog säga med ganska stor säkerhet att mängden olösta seriemordfall jämfört med de lösta är ungefär 1%. Högst 2%.
Ja. Ja.
Så att seriemördare åker fast.
Ja.
I princip.
Men du, jag tänkte på en sak du sa. Det är det här med seriemord inom vården.
Ja.
Jag har hört, det här kan också vara en myt, att sådana seriemord är mer benägna att begås av kvinnor som gärna då har ett vårdande yrke eller liknande. Har du hört någonting om det?
Ja, jag kan tänka mig att de seriemördare som... att kvinnor har en större andel än 16%.
Mm.
Som de har av seriemord generellt, just i vårdmorden. Kvinnor också är överrepresenterade vad gäller seriemord mot närstående.
Mm.
Svarta änkan är ju en klassisk bild av en svensk, eller vad säger jag, en kvinnlig seriemördare.
Mm.
Som dödar 3 eller flera män som har varit tillsammans med dem. Eller barn.
Ja, och något av mina favoritavsnitt av seriemördare på den var ju Belgannes också. Den här norska... utvandraren till USA som...
Nordens värsta seriemördare, men hon begick bara ett enda mord i Norge.
Ja, precis. Hon hade en väldigt otrymme med sina karar där ju. Det var ju ett antal karar som försvann eller som helt enkelt mördades av henne på olika sätt.
Ja, hon satt ut kontaktannonser. Det här var ju slutet av 1800-talet. Precis. Satt ut kontaktannonser och sen kom då ta gärna med dig allt du äger, kom till min fina gård och sen slog ni ihjäl dem.
Och då måste ju motivet ha varit ekonomiskt helt enkelt. Ja.
Ja. Och seriemördare med ekonomiska motiv är ju inte ovanligt.
Nej. Jag tänkte på en sista grej för min del i alla fall. Jag har försökt hålla mig undan där kostautredningen av en enkelt skäl, och det är att den är så väldigt polariserad och det är så väldigt svårt att få ett bra grepp om det. Men Lars Borgnäs som vi är inte på väg dit, så tror.
Okay.
Men Lars Borgnäs som varit gäst också i podden Palmemordet, han påpekar att det var ett antal prostituerade kvinnor som mördades i samma veva som mordet på Men det var kanske inte kostar. Ja, och det är dit vi är på väg. Men vi är inte på väg till att koppla dem till Jack the Ripper. För det gjorde ju Lars Boine sen ju.
Nej, jag försöker också vara borta från Da Costa, för den är så otroligt infekterad diskussion runt det här fallet. Och den är väldigt polariserande.
Men finns det något som talar för att det var en seriemördare, oavsett vad han var inspirerad av eller inte? För jag tänker att ett modus operandi kan väl också bestå att man har ihjäl en viss typ av människor, tänker jag. Prostituerade, lite utslagna kvinnor till exempel.
Prostituerade är ju tyvärr tacksamt seriemördaroffer. Mm. De är ju väldigt överrepresenterade bland offren, eftersom deras jobb är att följa med en okänd man till en avskild plats.
Precis.
Och det är ju ett smörgåsbord för seriemördare. Mm. Så att döda prostituerade är väldigt vanligt bland seriemördare. Så att det skulle ju kunna vara en seriemördare. Lars Borgnäs hävdar ju sin bok då, Sanningen är en sällsam gäst.
Ja, en sällsynt gäst till
sällsynt
och med.
Gäst.
Ja.
Att det finns... Han tar upp en teori där om att det skulle kunna vara en seriemördare.
Ja, precis.
Och listar sex offer.
Vi har gått igenom FBIs lista. Vi har kommit med några egna teorier eller myter, ska vi säga. Också, är det någonting som du vill tillägga som vi har missat här innan vi kör en liten avrundning?
Nej, jag tror att jag känner mig ganska klar. Jag kanske ska nämna, vi ska inte göra myter om massmördare den här gången, men en stor skillnad mellan massmördare och seriemördare. En massmördare är en som dödar fyra eller fler vid samma tillfälle. Mm. Och en väldigt stor skillnad där just angående kvinnor är att kvinnor är betydligt färre bland massmördarna än seriemördarna.
Och jag tycker det är intressant också, vi pratade om det när vi spelade in till podden Palmemordet för ett bra tag sedan. Du har en podd där det är en person som mördar en väldig massa personer, det vill säga seriemördarpodden. Ja. Sen har vi också, du och jag jobbar ju med en podd där väldigt många ville ha ihjäl en enda person, och det är ju på den Palmemordet.
Nej, det är, motiv är, kommer inte att lösa Palmemordet, för att det finns väldigt många med motiv.
Men då är det dags att avrunda dagens avsnitt, och som vanligt då så brukar jag fråga vad ni som lyssnare tycker om avsnittet. Så att om ni går in på facebook.com/tankom.se eller söker på Tankom i Facebook-appen, så kan ni skriva av er där och berätta vad ni tycker. Och kom gärna med fler myter om det, så att ni har fler myter om seriemördare, massmördare, ja, Palmemordet med för den delen. Så kanske vi kan få in Dan på ett hörn här fler gånger.
Det vore kul.
Ja, absolut. Men slutligen Dan, var hittar man dig nu då och dina poddar?
Man hittar mig på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så det är så lätt att hitta, för det finns ingen annan som heter det.
Nej, precis.
Jag finns på Facebook. Som, varje podd har en egen Facebook-sida, plus att jag har en sida som heter Dan Hörning, författare och poddar, där jag försöker samla alla poddar. Och jag skulle gärna vilja hitta någon myt inom någon av mina poddar som inte har med mord att göra. Kanske en nördmyt för Hard Nerd Café. Eller en historisk myt för Fan of History.
Historiska myter borde ju gå att hitta några stycken.
Ja, det borde finnas några stycken.
Ja, ja, du planterade ett frö där alltså. Det får vi absolut lösa. Och mig kan ni följa på Instagram också. Där finns jag under företagsnamnet PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Och som sagt, ni får hemskt gärna sponsra podden via patreon.com/... Jag höll på att säga patreon.com/palmemordet där, men patreon.com... Ja, precis. patreon.com/tankom ska det vara. Ja, precis. Och vill ni donera via Swish, så får ni skicka ett privat meddelande till mig, så får ni nummer till det. Men... stort tack Dan för din medverkan idag.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Jättekul att ha dig med. Och jag heter ju Tobias Henriksson, jobbar på PRS Media, och på prsmedia.se hittar ni mina andra projekt. Källor till avsnittet finns i avsnittsbeskrivningen, och där lägger vi även länken till den här rapporten från FBI som vi pratade om. Låten i introt och outrot heter Life Decisions och görs av Remember the Future.
Ett tack till Acast som distribuerar den här podden, men framför allt ett stort tack för att ni lyssnar på Tänk om.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.